Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I just wave my daughter goodbye again. And I thought it would be easier the second time. Because she's already been away and she's been with me all summer. But I'm not making the drive with her. She's driving with her dad. But she's taking my car, which is my car, as my graduation present car. And so she's going to be driving that. And
I said
it was just too painful. I don't think I could go through the driving away from campus again. So there's anybody else going through this. We're all in it together. And I need to get my roots done.
Mitt i allt blir hon skämt
av. Oh, it's so hard. I miss her already.
För vem gör hon det här? Brooke Shields. För vem gör hon det här?
Your babies.
Alltså, det finns ingen.
Och sen, hon slutar heller aldrig.
Hej och välkomna till Lille Lördag. Ni fick precis lyssna till en reel på av och med den gamla
både, tillbaka till vad heter det?
Blå lagunen.
Ja.
Men sen var det med en serie också som blev ganska populär. Vad hette den?
Ja, just det.
Som var på så här,
och det här är jättekul för våra poddlyssnare.
Förlåt. Det vi på något sätt, det här är alltså Brooke Shields, hennes dotter ska tillbaka till campus. Och det här är andra gången hon går igenom det här.
Det är trauma för henne.
Det är trauma och det har inte blivit bättre.
Nej, och hon passar på att posta då under tiden hon gråter. Och hon hinner ändå få in otroligt, i min värld, amerikaniserade saker i den här, ja, vad ska vi säga, väldigt oklart riktade videon. Man vet inte riktigt vem den är till för henne själv, för fansen, för hennes dotter,
för hennes exman,
alltså vad,
bilen.
Hon får in att alltså, nu ska man köra tillbaka, hon ska åka med sin pappa. Ja, bilen som jag har köpt till henne i skolavslutningspresent. Ja, det är viktigt att få in. Och mitt i det här så ser hon också då när hon står och gråter att man ser då hennes utväxt. Och det som blottar då grått hår. Och oh my god, I gotta get my roots done.
Men hon vill nu ha, hon vill att vi ska skriva till henne så här, I hear you sis, I feel the same. Jag känner tvärtom, kom inte hem igen.
Vad är det att komma hem till? En vansinnig kvinna.
Nej, men jag tänker här, riva av plåstret känslan. Den hade jag ju också med Ossian när han gick ut gymnasiet och skulle liksom flytta hemifrån. Jag fattar att man måste riva av plåstret, men sen...
Kan du sätta på dig det?
Får man gå vidare. Men du och jag pratar ju mycket om hormoner.
Ja.
Att jag har så många väninnor, inklusive mig själv, som blir så tagna på sängen av det hormoniella... The hormonal ride som sker där. Ja, men verkligen för vissa vid 40 som min kompis Fi till exempel, hon gick in i klimakteriet ja, men strax innan, ja, men vid 40.
Mm, för klimakteriet.
Ja. Ja, precis. Och vissa vid 50, någon vid 45 och hit och dit. Men att alla är så chockade och tror så här, nu är livet över. Jag är deprimerad, jag kan inte jobba, min mage har blivit större, jag hatar min man, jag vill knulla med min man. Alltså det är så mycket som helt plötsligt går, ja men vad ska man säga, hormonellt bananas. På gott och ont säkert liksom.
Absolut, men det kallas ju också för så här sandwich-generationen i USA. Där Brooke är. Hon är ju liksom plus 50 kanske. Mm. Runt 50 i alla fall. Mm. Och då har oftast föräldrarna då antingen blivit sjuka eller så har de blivit så här tokiga som tonåringar och är rätt jobbiga att hantera liksom. Mm. Mm. Samtidigt så har man liksom en tonåring som då kanske går igenom liksom sin hormonella debut liksom med könshormoner och allt vad det är. Och så är man själv då i klimakteriet, så att säga, det krisar liksom på alla fronter, så det är därför sandwich generation eller sandwich situationen ett rätt bra uttryck för det. För det är precis vad det är liksom. Och ja, som jag ser det så är det Brooks hormoner som håller på att spåra här liksom.
Precis, och jag tänker lite på att du och jag har ju någon gång, eller massa gånger har ju pratat om att liksom familjen har fått liksom, inte en annan betydelse, men som en annan, liksom, vad ska man säga, uppsättning av vad som är en familj. Det går, följer inte liksom gängse, vad ska man säga, utveckling, att barnen växer upp och sen runt högstadiet där så slår de sig lite fria och sen flyttar de hemifrån. Min syster var ju bästa kompis med min mamma.
Mm.
Och jag kommer ihåg att jag var inte avundsjuk, jag tyckte bara det var så konstigt att man ville ha sin mamma som bästa kompis. För så fort man går över den gränsen och blir bästa kompis med någon av sina föräldrar, då är man ju inte längre barn.
Nej, just det.
Och man kan inte heller ringa från USA och bara, jag har träffat en kille, jag har inga pengar, oj jag ska flytta ut imorgon med min lägenhet i Sköndal. Alltså den går ju inte, för då har man ju en ömsesidig respekt.
Precis, de är ju två vuxna.
Precis,
i rummet.
Ja. Mm. Och det är det jag menar med att nu är nästan alla bästa kompisar med sina barn.
Ja, alltså det är en intressant förskjutning i samtiden att detta har skett. För när vi var barn så var det väldigt tydligt att där är de vuxna. De vuxna var ju nästan också lite farliga. De sa nej och de kunde bli arga. Och jag var jätterädd för min pappa, för han hade alltid ett jävla humör liksom. Ja. Och så upplevde jag i alla fall, det låter ju som kanske jättehemskt för liksom nya unga lyssnare, som gud vad hemskt, men så hade liksom alla det. Vi var liksom konsekvent livrädda för våra farsor, ja, och deras humör. Så vi sa, det var tassande på tå och det var mycket lögner och manipulation för att så här, se till att inte väcka björnen liksom. Björnen sover, det skulle jag säga, i grunden en farsa som sover och inte liksom blir arg.
Och nu är ju många av de här jättebebisarna hemma väldigt mycket mer. Ja, men min pappa var ju bortrest otroligt mycket, vilket gjorde att vi kunde liksom ta igen oss.
Ja.
För säga vad man vill, det är klart att det också ändrat sig, men just 40-talsgenerationen var ju ett gäng liksom bortskämda pösmunkar som aldrig reflekterade över sig. Kan man bete sig så här mot sin fru eller sina barn? Utan det var väldigt tydliga roller. Och det var liksom ingen som ifrågasatte vad som var en arg pappa eller en auktoritär pappa. Det där liksom giggades
in. Ja, verkligen. Precis.
Och det är väl det som jag tror har varit också ett problem för många män. Att idag så får man inte bara auktoritär utan en utbildning eller tanke bakom det som man fick vara när vi var unga liksom. Då var det så här, det pappa sa gällde.
Mm.
Och det var liksom, man ifrågasatte inte så mycket liksom.
Nej, men det var ingen idé, så kunde man göra det. Alltså, jag hade också en pappa som var borta mycket. Så att så, här, så fort han drog så var det ju liksom vet, man andades ut lite så kunde saker och ting återgå till vardag.
Mm.
För det var liksom inte riktigt vardag när pappa kom hem. Pappa kom hem såklart hem med den här present.
Mm.
Och sådär. Och så skulle man liksom vara glad för den här presenten. Och så var det liksom mycket sus och dus runt det. Och
det sen hade det liksom, här med små presenter.
Ja, sen hade liksom pappa gjort sitt.
Ja.
Det var liksom klart sen.
Nej, men pappa hade sina tre, vad ska man säga, ja men hemmasysslor då, man ska säga.
Ja, men för den här presenten, den frigjorde ju också pappa, alltså den möjliggjorde för pappa att kunna också så här, nu håller ni tyst där nere. Mm. Du vet, då skulle man tassa på tå för han satt där uppe på övervåningen och kollade på stryktipset.
Nej, men pappa var ju inte så, han var ju liksom väldigt snäll och lugn, men det var ju mycket med hans liksom kvällsfadäser om han inte var på tidningen. Mycket med att han skulle hålla på och ringa in då till redaktionen och säga att det är fel rubrik. Och...
Ja, okej. Okay. Men vad ska han göra det när allting var tryckt?
Nej, men han ville snacka lite efter någon grogg, eller 13. Okay, okay. Mm. Och mamma stod eviga och säger, Göran, Göran, var är du någonstans? Nu kan vi skratta åt det för att han också var världens finaste och mest älskvärda person. Men jag bara tänker så här, hur fan orkade hon? Göran! Göran, vad gör du nu? Alltså, hela mitt liv när jag tänker på det.
Vad kallade Göran din mamma? Sa han henne vid namn? Eller min pappa som nämligen Mansen?
Ja, det sa min pappa också. Ja, men då tyckte jag så att det var ju gulligt. Mamsen. Mamsen! Ja, det sa min pappa också. Mamsen eller AK.
Det är, mamsen är ju en kombination mellan mamma och också så här...
Mamsell.
Ja, som någon som tjänar innan.
Ja.
Mamsen.
Mamsen, mamsen.
Ja, du var ingen mamsen på Brooke Shields.
Nej, du var ingen mamsen.
Nej, ingen mamsen, men, där inte.
Men jag, liksom, vi har ju också, vi ska inte nämna några namn, men en kompis särskilt som faktiskt blev riktigt crazy bananas när hon hamnade i klimakteriet.
Mm.
Lite som jag faktiskt blir när jag får ägglossning. Det är liksom...
Nej.
Varför har du fem syner?
För att dina synders skull.
Nej, men du och jag har ju pratat om det där innan att vi skulle vilja liksom, att vi har försökt rota lite där kvinnomord, att det är så få kvinnor som begår mord och hur många har gjort det här under ägglossnings eller liksom PMS.
Ja.
99,9%.
100%.
Helt säkert. Hur som helst, det vi ska komma fram till är
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hon gör det här då för att vi ska skicka DM till henne och stötta henne i det här. Sorgen över att hennes... Gud, jag får nästan panik.
Nej, men jag blir så också, det är så hudlöst och det är så privat. Och jag kan bara säga, varför behöver du ha... Är du så ensam liksom?
Det är lite som när man har varit full och typ lagt ut någon liten rolig grej från krogen. Och sen så bara, nej. Det var inte alls roligt. Nej, det var faktiskt inte ett dugg roligt. Och det var alldeles för hudlöst. Det här påminner lite om samma sak ju. Att ständigt gå omkring i en liten fylla.
Jo, men det finns ju någonting med... Det finns ju så oerhört sorgligt kan jag uppleva. Som influencer. att så här hela tiden bjuda in... massan till det närmsta liksom, till de mest sårbara, till det sköra, att hela tiden ventilera och filtrera, för det finns något så jävla läskigt i att hela tiden vilja bli strykt med hårs. Förstår du? För hon vill ju bara bli älskad och bekräftad. Ja. Och hon vill bli älskad och bekräftad från människor som inte känner henne. Det är som att jag ska gå fram till dig mitt på gatan och bara, oh my god. Obehagligt liksom. Det är klart att du skulle bara, ja men visst, ta det lugnt. Det kommer gå jättebra det här. Men
är det ensamhet det liksom handlar om? Att man orkar inte ens ha de här mellanmänskliga relationerna längre, utan man bara tar upp sin jävla iPhone och säger, I'm so sad, I don't know. Och så får man ur sin skit och sen kan man gå och färga hårrötterna.
Ja, så har det inte så mycket mer med det.
Grejen
är att de här algoritmerna är också byggt på att det här hände ju för 3 dagar sedan.
Ja.
Och hon kommer ju fortfarande få reaktioner på det. Nu är hennes tillstånd lämnat. Precis. För länge sedan. Så nu är det ju här som en dålig bakfylla. Alltså, jag vill inte veta vad jag gjorde i lördags. Varför postade jag det där för? Liksom.
Ja, men det var lite som när jag la ut en sista bild från Hannas Filips bröllop som bara en helt svart bild. Det var någon som skrev så här, bra bild. Jag bara, ja men du vet, man trodde att man lade ut något liksom härligt så här, slutet av bröllopet, men det var tydligen bara en helt svart ruta. Härlig bild, man bara, men...
Du kunde lika märkt upp en bild på, kan vi bara prata om att du har Kylian Mbappé som... bakgrundsbild, trodde jag inte. Visst att du var fotbollsintresserad, men jag trodde att du hade gått så långt så att du har liksom...
Nej, men det är mina söner som byter ut allt. Ossian brukar lägga in bilder, då blir det apor eller något annat djur, och barnen lägger in bilder och då blir det Mbappé eller liksom någon annan. Och nu är det är mycket drama hemma i familjen, om man nu är en Messi eller en Ronaldo.
Ja, det är ungefär samma frågor här. Vi kanske måste bara köra en liten rendezvous snart med små skitarna, så kommer det bli bra.
Precis. Två av mina äldsta vänner ska ju ha ju gått
i dubbelbemärkelse.
Ja, men jag ska ju nu gå och stad och, eller Hanna gifte sig i lördags och Kristina ska gifta sig om några veckor. Och
alltså det är ju som att bli 30 igen.
Ja.
När ens kompisar liksom gifte sig för andra, tredje varvet.
Det som är härligt är ju att för varje bröllop så blir det ju mer estetiskt genomtänkt, både vad gäller liksom klänningar och blomsterarrangemang och sånger och hit och dit. Så att det blir bättre och bättre. Men kommer ihåg första bröllopen man var på?
Men gör inga nybörjarmisstag?
Nej, jag kommer ihåg hur lycklig man var när man blev liksom bjuden på sitt första bröllop, när någon tjejgänget gifte sig. När man var så här, fick åka ut till Väddö kyrka och så här, sätta på sig en klänning och liksom sitta i någon... Ja, men det var ju jättefint, men oftast... De första bröllopen var ju i sån här Folkets hus-liknande.
Ja, exakt. Ja. Det var ju Saj Hallberg som sa efter Malin Gramer och Kalle Falks bröllop, så det är ingen idé att fattiga människor gifter sig.
Fast då tyckte man ju bara att det var hur fint som helst. Då plockade alla hjälpte till och plockade någon liten blomma och liksom...
Ja, det var vackert.
Ja, man sjöng en liten sång själv och man höll tal som aldrig tog slut och inte hade någon ihopknytning. Det har de i och för sig inte längre heller. Men nu är det ju så här, nu är det ju som att åka till Versailles.
Ja, gud,
och vara med på bröllop. Mm. Och jag hamnade ju bredvid några ungtuppar från Göteborg som var Philips bästa kompisar.
Ja, just det. Och de är då runt Joel-ålder, håller jag på att säga.
Ja, men jag är runt 30 liksom. Ja. Och det alltså måste jag säga så här, de är ju så mycket bättre uppfostrade och trevliga än Stockholmskillar.
Ja, gud ja.
Ja, gud ja. Det är så artigt och det är så trevligt och de kommer fram och hälsar. Och den evigt glada mannen, är det göteborgare?
Jag tror det.
Nej, men ärligt talat, är det så att de inte har haft, de har liksom inte haft några problem i Göteborg?
Nej, men de är så nära Norge. Jag säger att göteborgare, det är ju Sveriges norrmän. Alltså norrmän är ju Europas amerikaner. Alltså ja. De älskar det ljuva livet.
Ja, och det, så här, det känns inte som att det behöver vara så himla liksom. Jag tycker vi i Stockholm är lite bortskämda. Det ska alltid vara lite så här extra, extra allt. Men göteborgare är lite så här, ja, man får segla, man får äta en skopa räkor och
det var ju också
man får gå på Håkan.
Det var ju också den roligaste grejen som hände på Hydra i somras. För efter första middag, rehearsal middag, vad ska man säga, på fredagen där, get together, så gjorde jag en exilflykt till den enda lokala baren och jag stod ju såklart som vanligt och tjatade på DJ:n att få spela min musik, annars hade det blivit sur. Och så bara var det så här tokdans liksom, såklart, där nere. Och vi var väl ett gäng på 4-5 personer. Och så plötsligt dyker det in 3 glada gossar i så här, ja, men seglarbyxor, så här korsa Atlanten outfits, röda, gröna, gula brallan och blå kavajen. Och vi började tokdansa med dem också, för de är ju svenskar. Så jag bara, så till sist efter ett tag, så här, vad har ni för koppling till min kompis Lina? De bara, Lina, vem fan är det?
Vi ville bara ha lite sky.
Nej, då var det 3 glada göteborgare som hade seglat då från Aten och hamnat på Hydra. Och du fattar, det var ju så roligt så att vi höll på att svimma utan skratt. Bara för att osannolikheten var så enorm. Mm. Och att man också hade kört på kanske i en glad timme med dem. Och trott att de också var festgäster. Innan vi förstod att de inte hade någon koppling till Lina.
De var så glada, de mumsade och drack. Så det här är väldigt roligt.
Tillbaka till göteborgarna på Hannas bröllop.
Ja, men jag vet inte, det är ju ändå en otrolig lokal patriotism i Göteborg.
Gud ja.
Nej, men den,
men det är ju Skåne och Göteborg som har den.
Nej, men,
och Norrland har ju också, det är bara vi i Stockholm som är helt.
Ja, liksom, varför är vi så jävla svaga i sinnet och i köttet?
Ja, men jag vet faktiskt inte.
Det är så tråkigt. Det är så här, vi är så bortskämda med vår stad. Så,
vi bryr oss inte längre.
Nej, jag är så här, det finns liksom ingenting som är så vittnar om att vi bor i den här staden. Förutom någon gång så här, man älskar ju Stockholm. Där är det så här, Göteborg, och de pratar om sin, liksom, sin lagata typ vid Majorna som att det vore liksom där Champs-Élysées. Och Fåfängen är ju också ett ställe i Stockholm som ligger, liksom, vad ska man säga,
på höjden över Söder.
Exakt mitt emot Gröna Lund.
Mm.
Mm. Och där har man också gått som var typ 15 år.
Mm. Och jag har gått till Stockholm, ja.
Ja, men det är ändå så här, man återkommer till ställen, men allting har fräschats upp, känns det som.
Ja, just det. Den är
det där var ju så skabbigt innan, typ en så här gammal chokladboll som vinkade så här, don't eat me, I'm gonna kill you. Nu är det så fint där uppe och utsikten som var, Hanna var så sjukt snygg, snyggare än någonsin. Och, nej, men det är bara, det är väldigt, väldigt mycket kärlek på bröllop. Och även om man tänker så här, ja, men det här har jag varit på förut och så här. Och,
men jag tänker att det var en viss liksom åldersdifferens mellan gästerna.
Ja, och det,
för att det har jag ju tänkt på själv när jag umgås med liksom Joel och hans kompisar. För deras liksom respektive tjejer är ju 25 plus.
Mm.
Så är det ju, för det är oftast 5-årig åldersskillnad hit och dit. Liksom.
Ja, och det var också kul, för jag hade också en tjej bredvid mig som, jag tror hon var kanske 26.
Ja.
Och hon var så här, gud, nu hoppas jag verkligen att min kille friar och att vi gifter oss. Och så här, jag var så här, jaha. Alltså, hon var ju där jag var på mina första bröllop. När jag fortfarande tänkte så här, men gud, det kommer vara den här mannen för resten av mitt liv. Och vi kommer alltid vara så snälla mot varandra.
När du var på Smådalare Skans och plockade blommor på en äng.
Precis.
Ja.
Och då kände jag så här, men gud, jag var mycket som har hänt ändå.
Ja.
Och var man har blivit bedagad i sin romantik.
Men jag har tänkt jättemycket.
Jag tycker det är tråkigt.
Ja, men jag har tänkt jättemycket på det här senaste tiden. För jag var så här, tryffel, det var någonting som var så oåtkomligt, ouppnåeligt. Ja. Det var någonting man i bästa fall fick prova på kanske var femte år.
Mm, mm.
För det var så dyrt och det var svårt att få tag i. Champagne, det var någonting som mina föräldrar kanske drack på nyår.
Ja.
Det var liksom en det var svårt och hummer. Jag vill inte ens tänka på hur sällan man åt hummer.
Om nej, men det som du säger, det var ju en gång per år. Man var på Gröna Lund.
En gång per år.
Ja, men om ens det. Häromdagen sa min kompis om sin sexårig son. Han har aldrig varit på Gröna Lund. Vi ska dit nu för första gången. Jag var så här, va? Vad sa du? Ja, nu ska han dit för första gången. Jag ska kolla på Frasse. Han bara säger, okej. Okay,
det är ju den stora lekparken.
Ja, han kan ju så här berätta vad de olika toaletterna
är. Jag kan gå i sömnen.
Nej, så tänkte jag så här, det är hon som har gjort rätt.
Ja, men tillbaka till det jag försökte säga. Att så här, det som har varit så ouppnåeligt i alla fall min uppväxt och liksom svår. Det är någonting, alltså idag har vi liksom, hyvlar vi tryffel på pastan som vi käkar på en onsdag. Vi dricker champagne när vi går ut och tar en fördrink på krogen. Alltså, hummer kan jag käka liksom, flera gånger per år. Alltså, det är ingenting som så här,
fredagshummen i bara,
ja,
det tar toka till det lite.
Ingenting som tar emot. Nej. Längre. Och jag bara funderar på, är det vi alla som har blivit rikare eller är det samtiden som har blivit billigare? Förstår du? Det är det här jag inte så här, vad är det som har hänt?
Jo, men det är ju såklart, dels är uppluckandet av traditioner. Och dels är det liksom ännu mer uppluckrandet av religionen, att man kanske ska bli vara vid sin läst lite mer. Att säga, nej, men om jag, om jag tänker så här, de liksom kompisar vars föräldrar var så här, okej, okay, vi tar hummer en vanlig fredag. Då var det antingen att det var liksom rika människor eller att det var något gränslöst.
Ja, men jag tänker liksom också så här, att någon hade gift sig för tredje gången på 80-talet.
Mm.
Det hade ju inte hänt. För att liksom slå på stort med ett bröllop. Det är någonting man unnade sig en gång under en livstid.
Ja, men Don Johnson,
ja, han är USA. USA,
ja, USA. Ja, nej, det är sant, det är sant. Men det är också, men jag tycker också att det är så otroligt underbart och så här hoppfullt att så här, kvinnor har i alla tider fått liksom stå ut lite, som jag tänker med min mamma. Jag, om jag hade varit önskad, jag önskat liksom att hon skulle för så här, lämnat pappa liksom långt tidigare, fått gifta om sig och känna så här, men gud, här är någon som matchar mig. Här är någon som är liksom på min nivå och som inte ska så här, kröka till det och bli en jättebebis.
Men 100%, alltså jag säger bara att det finns en förflyttning. Och jag säger inte att den är till det sämre eller någonting. Jag säger bara, jag vet inte var har det gått fort. Är det vi som har blivit väldigt mycket rikare än vad vår generations föräldrar har varit? Eller är det samtidigt som har blivit billigare och saker och ting kan man göra flera gånger på ett helt annat sätt? Alltså det är mer osentimentalt, förstår du vad jag menar?
Ja, men å andra sidan, så när man går på bröllop, även om det är för andra eller tredje gången, så är det ju alltid lika starkt.
Men jag kanske ska gifta mig tredje gången, alltså det är inte det jag säger.
Nej, men alltså, det är klart att jag, alltså, vi har blivit rikare. Ja, men jag tänker så här, när mina föräldrar var unga, det var liksom när de berättade när de flyttade ihop hur det säger. Ja, då fick vi stolar av farmor och farfar och sen så fick man ta en kvart till helgen och en flaska vin och sen var det liksom klart.
Mm.
Här är det så här, okej, nu ska jag planera nästa resa. Nu ska vi göra det, nu vill jag köpa det, och jag bara känner på mina barn just nu. Jag sa till Mattias så här, nej men nu är det stopp och belägg. Vad då, kan inte jag har ett par nya fotbollsskor för de där var inte snygga. Att man liksom köper sig tid också.
Nej, men vadå, vi hade ju rätt bra ställt när jag var liten. Nu var vi kanske vad man skulle kalla för övre medelklass. Och då åkte vi utomlands en gång per år. Men jag hade ju kompisar som inte åkte utomlands kanske var femte, var sjätte år. Det var ju en raritet.
Ja, men vadå,
den här sommaren har ju mina barn varit på liksom 4-5 utlandssemester. Alltså jag skäms ju.
Nej, men det är det jag menar, så här, hur vi håller på att skapa en blasé-generation som redan typ när de är 10 år har gjort mer än vad vi hade gjort när vi var 30.
Alltså mina barn har varit i USA 3 gånger.
Mm.
Alltså min son är 8 år.
Mm.
Var i Mexiko.
Mm.
Ja, men du vet.
Ja, men det är ju för att vi vill resa, inte för att hon vill resa.
Nej, men det är klart.
Jag tyckte det var så otroligt intressant.
Men när man sätter det i perspektiv så blir det ändå intressant. Men här någonstans, i den här förflyttningen, så ser vi vad världen har skevat ur.
Mm.
Läste en otroligt bra krönika idag i Expressen. När en lärare liksom läxade upp politiker och svenska samhället av vad en skola är. Och jag håller med henne liksom till punkt och pricka på allt hon säger. Filippa Mannheimer, läs gärna den på Expressen om ni kan söka upp den. Väldigt vettigt. Det är någonting som har skett i samhället. Insikten av att vi tycker att vi är värda och att vi undrar oss saker har ju blivit liksom inbyggda i vårt DNA på ett sätt. Precis som när unga tjejer så längtar efter att få gifta sig, att det är så, det är såna självklarheter liksom.
Jag pratade med en liksom man i min ålder på bröllopet också, och han sa så här: vi är så olika, jag och ex. Om jag får välja så är ju bara jag hemma och myser. Och hon vill liksom hitta på grejer och åka utomlands. Så försöker vi hitta någon liksom mittemellan känsla. Så här, vad passar oss båda? Och det där har ju jag och Mattias liksom många små liksom halvbråk. Eller inte bråk, men snack om. Att han är så här, jag hinner liksom inte med. Och du är så himla stark också. Att, så här, att det är så här det är. Och jag bara, men vadå? Det är inte mycket. Det, liksom, jag tycker alla andra gör ju det. Han bara, jo men alla andra. Okej, just där här, så här, var har det skenat?
Ja, förstår du? Så här, FOMO. Alltså vi är så rädda att liksom inte. Alltså vi har ju blivit en sån otroligt liksom homogen grupp. Som lyckotrippar hela tiden. Och när vi då har trippat på lycka en gång, då måste ju liksom nästa fest eller nästa resa eller whatever it is, liksom nästa middag bli storslagen på ett sätt. Och i det här storslagna livet så försvinner ju allting som är tråkigt. Så jag tänker mer på liksom mina barn som jag 100% alltså, tog skämmer bort. Mm. Vad fan får de för värderingar av livet liksom?
Mm. Men jag tänkte, jag läste en avhandling om lycka natten. Och den var väldigt intressant. Den tog bland annat upp så här, hur vi definierar lycka och liksom hur det har ändrats genom århundradena. Liksom. Och på medeltiden, då var ju ändå kvinnan ganska stark. Hon kunde ärva, hon kunde ta över sin mans jobb och blabba. Det var krig och hit och dit. Och sen så har det liksom vänt och så blir kvinnan har blivit mer och mer strypt. fram till 1960-talet i stort sett.
Ja, men alltså, det har ju gått egentligen i cykler. Ja. Alltså, så, kvinnor och män har varit jämställda. Som sjöfarten som vi pratade om.
Ja, ja,
man styrde kvinnor. Alltså, det har ju gått i cykler. Och nu är vi liksom i en kvinnovåg igen. Det kommer förmodligen gå tillbaka. Och så kommer det hålla på sig där. För det är ju en helt ny generation som hela tiden ska uppfinna hjulet. Och då, därför kommer ju inte mänskligheten bara vara framåt. Eftersom vi hela tiden... Ja, vi kommer ju komma in på det här mer i podden, att det är en ny generation och då kommer man komma tillbaka till samma fällor som vi har gått igenom.
Men jag tyckte att det var så intressant, för att dels så var det ju såklart religionen som, alltså om man tänker som 1700-talets skillingatryck då, som var så här, lite som en minikinitidning, några sidor då som var som en visa då, som ja, men, tog upp allt från typ otrohet till krig till någonting som har hänt. Ja, för den enskilde personen. Och innan skillingatrycket kom, det var ju också så här lite hemliga avsändare. Då var det ju bara överklassen som hade definierat vad som var lycka. Det var ju ingen som liksom i bondesamhället som satt och skrev så här böcker eller höll tal på det sättet. Och jag tänker så här, att i skillingatrycket då, så ser man väldigt tydligt att liksom, då är den vanliga människan som kommer fram, lite som podden nu, att det var inte bara liksom, vad ska jag säga, den intellektuella som tyckte till. Och då tänkte jag att det är så jävla intressant att dra likheter till podden. För podden har ju skapat, tycker jag, att alla kan ha en röst.
Det är en demokratisering av etermedia.
Precis. Och det är många liksom, ja, men särskilt tjejpoddar som blir lite häcklade. Så här, ja, men ta bara upp liksom känslor, och det ska vara mens och det ska vara psykisk ohälsa hit och dit. Men det har ju också gjort att kvinnofrågor har fått en helt annan status bara på några få år, tycker jag. Det är det här också, att samtiden har ju ändrat sig hela tiden i och med industrialiseringen, religionen liksom blir mer demokratisk, bla bla bla.
Ja, alltså vi är sekulärare.
Det har varit strömningar i samhället som har påverkat oss och vår lycka.
Jo, men det jag säger är ju att det som var det tidigare, medelklassen har ju blivit väldigt mycket rikare.
Så jävla stark.
Ja, och det har ju påverkat både drömmar och ideal. Du träffade ju någon tjej där.
Jo, men precis. Och jag tänker så här... Vi pratade lite, jag och den här tjejen, vi satt ganska länge, vi satt kvar vid bordet också. Vi pratade om skillnaden på att vara ung nu. Handlar ju väldigt mycket om att man är uppväxt med Instagramflödet.
Ja, Bianca Gudinna liksom.
Precis, så skapas ju liksom drömmar via en annan spegel än vad vi hade. Våra drömmar skapades ju liksom via ideal som vi alla hade. Det fanns ju
grannar,
som
film och,
ja, och film och tv.
Ja, men
och musik.
Och det är ju en väldigt så här relevant insikt i hela den här diskussionen, för att så här, all typ av medier som du och jag historiskt har konsumerat, om vi sätter på en LP-skiva eller en film eller whatever, då har vi oftast två personer som pratar om det tredje mediet, förstår du? Men sociala medier är ju, det här är ju liksom den intressanta samhällsförskjutningen, för här är ju då sociala medier, alltså personen som är objektet, eller vad man ska kalla det för, som kommunicerar direkt med mottagaren.
Jag kan inte jämföra med om det här var bättre, men det kändes ändå som att jag brann för någonting, som när jag väntade oss igen. Jag kommer ihåg att jag var så jävla noga med att det skulle vara second hand, det skulle inte vara några gifter, det skulle vara pedagogiskt, men till en absurdum. Jag kommer ihåg att jag var på Götgatan på deras...
Hashtag första barnet.
Hashtag första barnet för myrorna. Bara, åh, den där var så fin, den där vagnen. Ja, men du vet, jag besatt, jag köpte gamla vagnar, du vet, som så här Hövholmshöga
på stan. Går det så här. En liten husvagn på stan.
Jag kommer ihåg att Fia var min barn, hon hjälpte mig, det var lite så här barnflicka tiden. Hon bara, den är jättefin, den här ljusblåa liksom briovagnen, men den är 1 centimeter hög, eftersom förr i tiden så de facto satte man ju fast barn med sådana här remmar, så att han låg egentligen såhär höll på liksom att ramla över den här samhällskanten, så att hon liksom sprang omkring där och försökte så här rädda honom för att inte ta sig ur. Men den första vagnen var också en brio, den var så tung så att det måste ha vägt 600 kilo. Till slut fick jag handledsproblem. Jag fick alltså tennishemma. Jag var såhär, så var det någon som skulle testa den här, som skulle gå runt lite med oss. Jag bara, nej men nu får du väl ge dig. Du säger, då går omkring med gammal tröskverk från 1833.
Det är svårt att veta vad det här samtalet ska...
Nej, men jag tänker att det fanns i alla fall på något sätt, det fanns flera strömningar. Idag finns det väldigt få strömningar. Och strömningarna är också de förebilderna som finns för ungdomar. Alla ser likadana ut. Alla svindyra kläder, alla svinsnygga i håret. Jag bara kollar på så här gamla...
Det finns inte en misslyckad bild i någons album. Nej!
Och det jag brukar återkomma till, det jag hittade gamla bilder på mig från olika tågluffer hit och dit. Jag känner så här, jag har inte sett en sån där bild när någon sitter och halvsover. Nu hade jag för sig mina kompisar lagt så här ölburk.
Jo, men alltså det finns liksom inte...
Nej, alla är perfekta.
Alla är perfekta hela tiden, och den här perfektionismen, det skapar ju liksom en sån jävla olycka, tror jag.
Men jag och Mattias bestämde nu att fram till jul så ska vi liksom inte hålla på och planera någonting, inte liksom tänka så här, vi ska leva...
Lycka till!
Men jag fattar själv att det här låter helt patetiskt, men det kommer ju bli jättekonstigt. Men jag tänker så här, det är lite som när man trappar ner på vad fan som helst. Så kommer det efter några månader
inte... Jag checkar in med dig om en vecka, tänker jag. Och kollar om du har lyckats att inte genomföra några planer. För jag hörde precis att du höll på att kolla på en sommarstuga nämligen.
Ja, men förutom den då. Men nu ska jag ta en klunk av ett glas vatten. Nu kommer jag tänka på farmor Inga igen. Hur jag är. Hon skulle tycka att glas vatten hemma sen. Det låg ett par löständer.
Ja, så jävla äckligt.
Ja, men det är också någonting. Så här, tänk dig någon idag som skulle gå omkring med löständer. Men det här är inte 600 år sedan.
Nej, men det har hänt så fruktansvärt mycket på vår livstid. Alltså, vi har fått vara med om... Nej, men jag tänkte på min mamma som så här... När jag var i Örebro nu senast, min mamma fyllde 80, så bara kom jag ihåg att liksom, ett av hennes stora barndomstrauman, det är en skenande häst med mjölkvagn. Nej, men som rusar in i en byggnad och bryter nacken. Sluta skratta då.
Jo, men först tänkte jag att det var så banalt. Sen blev det ju jättejobbigt och då skämdes jag och började skratta.
Ja. Mm. Nej, men att hon har liksom upplevt under hennes 80-åriga liv. Nu är hon ju tyvärr dement, men om hon hade varit med i matchen. Mm. Så hon har alltså upplevt en transformation från liksom häst och vagn till egentligen sån här elsparkcykel och drönare. Och liksom teknologin som bara, det här är ju liksom det tekniska århundradet liksom, och vad den gör med oss som individer. Att vi, det är därför det är också, det har vi pratat om tidigare i podden, så otroligt mycket sökande. För att så här, vi har, i och med att vi är så sekulariserade, så söker vi nya svar. För mänskligheten är för liten för att inte tro på någonting. Då börjar vi söka i naturen, i rymden, och det är mycket olika liksom... subkulturer med olika liksom, spirituella inställningar.
Mm. Men det som jag ändå tycker är underbart med den här generationen, det är ju att det högsta, alltså att man ändå har tänkt till. För oss var det oftast att om man skulle flytta hemifrån då, eller få åka på någon utlandsresa innan man var en viss ålder, då fick man åka med sin kille.
Mm.
Mm. Man flyttade liksom ihop direkt med sin kille, och det blev ganska snabbt så här, ett traditionellt liv liksom.
Ja, nej men det blir ju väldigt paranormativt. Jag läste också polisen nu som hade då insett att den här planen som är instiftad då med den här sekretessbeläggningen som SOSA då satt upp, alltså stiftad på regeringsnivå, den är ju från 1968. Och jag undrar mycket i vår samtid som fortfarande liksom är liksom sprunget ur 1968 års stadgar, för att det känns ju verkligen som att lagstiftningen inte har hängt med samhället. Sen har samhället gått väldigt fort med det sagt de senaste 10 åren. Jag minns bara när jag fick Penny att värderingsmässigt såg mitt liv väldigt annorlunda ut. Mm. Det är 11 år sedan. Mm. Det har hänt någonting de här senaste 10 åren. Nu ska vi inte prata om det längre.
Jag tror bara att vi inte riktigt hunnit med, och det skapar lite en ångestkänsla som vi inte kan förklara.
Du ska ju till Göteborg här igen.
Absolut, absolut.
Som alla andra stockholmare, höll jag på att säga.
Precis. Kan vi få lite Håkan Hellström i bakgrunden här nu? Ja, igår när jag skulle hämta bilen efter bröllopet så gick jag och lyssnade på Håkan Hellström-låten. För att jag kom på att jag har ju typ inte lyssnat på honom sedan jag själv var 25.
Nej.
Mm. Så att jag är lite nervös. För nu är det så många som man känner som varit där. Och jag DM'ade.
Det är FOMO. Det är FOMO.
Ja, jag DM'ade min tjej. Hon var så här, jag tror jag åker nästa helg också. Jag, liksom, jag blir så, alltså det är som en sån drog. Jag blir så förförd av Håkan. Och jag har ju aldrig varit på en konsert med honom. Jag kanske är den sista mediamänniskan i Sverige.
Jag har inte heller varit på en Håkan-konsert.
Och då är vi de två sista. Mm.
Nej, men alltså jag är liksom inte lyssnat på Håkan, om jag ska vara ärlig, senaste 20 åren. Så jag har lyssnat på någon låt här och där lite sporadiskt liksom. Och det kanske har funnits med på någon av mina spellister. Så jag tycker det var bra. Men jag kan ju inte säga att jag är ett Håkan-fan. Jag kan inte hela repertoaren.
Nej, och
han har släppt liksom 100 album sedan 1920, vill jag säga.
Men jag gillar den här nya låten med Håkan. Den är ju liksom catchy. Det kanske inte är så här jättemycket Håkan och ungdom och så här, livet, vi måste förändra hela världen. Men jag tycker den är lite catchy, bla bla. Så gick jag in och kollade på så här recensionerna och låtvalen, då är inte den med. Man kan ju såklart Valborg, man kan alla de där. Men jag tycker att det ska bli superspännande. Men jag är också lite rädd att jag inte ska slukas upp, fast det gör man ju.
Ja, men det är väl klart, ja. Jag kommer tycka att det är fantastiskt.
Men jag ska nu den här veckan, så nu går jag ju öva på låtarna.
Men det som är intressant med en artist som Håkan då, nu såg jag från olika Instagram-stories här att han gick runt på scenen då i matadorkläder och han är liksom, om det inte är sjömansjacka så är det matador, eller så är det något annat liksom, vad ska jag säga, manligt attribut. Och det här är ju ingenting som han tänker på såklart, men jag tänkte på signalvärdet ändå, för jag såg också så här Daniela Rattan, tror jag, som gästspelade hos honom, hur hon liksom sexjuk dansade och hade någon liksom semi så här strip-show liksom under konserten. Och det var faktiskt Cissi Wallin som tog upp det, och jag har liksom gått och tänkt på det här, men tänkt att jag bara blivit gammal och bitter. Men hon var så här, det har blivit en helt ny sexualisering utav kvinnliga artister. Och liksom, om man kollar då på Sara Larssons scenshow, så är det ju otroligt mycket jump, twerks och liksom slaps och allt möjligt. Och det är korta klänningar, mycket urringning, gärna visa halva stjärten. Harry Styles däremot går runt i sin liksom, vad ska man säga, manliga sparkdräkter utav olika.
Det är inte mycket hud.
Det är en del hud, men det är fortfarande en väldigt så här manlig dräkt liksom.
Jo, fast det är inte så här, man tänker ju mer på så här jättebebisar än på att man vill ligga med honom.
100%. Och han behöver ju inte göra någonting, för han behöver bara visa sig, så vill folk ligga med honom ändå. The Weeknd, han har så knäppt horta så att det finns liksom inte en knapp som är uppknäppt. Och han liksom går in på scenen som någon form av messias gestalt. Billie Eilish senaste plåtning i Vogue, står hon och poserar i en beige blazer med liksom uppknäppt, under den så har hon liksom en korsett typ alla Madonna, och hon har liksom lite Marilyn look i, hennes ögon är alldeles dimmiga och disiga, och hon ser ut som att hon är drogpåverkad, så här, kom och ta mig känsla liksom.
Inget finger i munnen då, vilket är nya superpopulär.
Nej, men där kör ju liksom ofta så här Adriana Lima, vad heter hon? Adriana Lima heter hon, förlåt. Och där kör ju däremot så här Adriana Grande och många av de yngre ligorna, kör liksom fingret i munnen. Säg en manlig artist som ska behöva sätta fingret i munnen för att så här vara sexy.
Nej, det skulle inte vara sexy.
Nej, inte Ed Sheeran i alla fall.
Nej, men det... Ed Sheeran bara biter på naglarna. Han bara, ja, jag missförstod. Nej, men jag tycker ingen människa ser sexy ut med ett finger i munnen.
Det, nej, och Beyoncé blir bara liksom... Hennes kläder blir bara också mindre och mindre. Och allt så anspelar ju på sex nu för tiden i hennes liksom visuella attribut. Och Tove Lo's senaste skivomslag är en kille som håller stryptag på henne, och det är en sensuell och laddad stämning, som att det ska vara liksom något strypsex going on, och det är liksom lite dirty och sådär. Och den här sexualiseringen utav musikbranschen, den pågår ju ständigt. Alltså vi kommer ihåg från Madonna, men då kändes det ändå som att hon hade valt att sexualisera sig själv.
Ja, och det var liksom någonting helt nytt också, så att det var så här, det var ju mest med fascination. Man kände inte så här, åh gud vad hon är sexig, det
var hon objektifierad, har jag aldrig känt.
Nej, inte heller.
Tvärtom,
förrän utan nu här, då.
Ja, förutom nu. Nej, men nu känner
man skrockar lite åt hennes
desperat liksom gumma. Men det som är intressant är ju, för att jag är, du också vuxit upp under en så här post-punk era liksom, där kvinnor kunde sätta på sig en gitarr, och personer som Adele idag behöver inte alls använda några sexuella attribut för att sälja skivor liksom. Och tjejer med gitarr och rocktjejer och så vidare har ju aldrig behövt det sexuella kapitalet som attribut. Och det har ju varit, i alla fall när jag växte upp, och det var den här DIY, do it yourself eran med Kim Gordon, Sonic Youth, Veruca Salt, alla de här tjejgrupperna från USA som bara poppade upp liksom, där tjejer kunde liksom åka skateboard och ha en gitarr och inte behövde vara sexiga för att få respekt. Den eran är ju jag uppvuxen med, så att jag blir också väldigt så här förvånad när till och med så här rocktjejer då, är sexualiserade. Jag skulle säga att så här Lady Gaga för mig är ju en rockbrud. Hon har ju en rockröst, om man nu kan säga så, och liksom egentligen alla heavy metal människor älskar ju henne liksom. Men hon har också sexualiserat sig med diverse små plagg. Mm. Och jag bara undrar så här, är det branschen som är extremt sexualiserad, eller har unga tjejer ett behov utav bekräftelse genom att objektifiera sig? För det här är ju liksom, om man kollar på WAP, framträdandet av Cardi B på Grammysgalan, det är ju en strippshow på scenen. Mm, där de liksom slänger upp rumpan i munnen, det är en tjej som ligger under hennes vagina, och så juckas det tillbaka, och sen så är det som att de har en dildo emellan sig som inte syns, och det är liksom som en porrfilmsakt utan liksom redskap som pågår där. Och WAP står ju för wet ass pussy, alltså genomblöt fitta, för att vara väldigt bildligt, och det går ju liksom ungarna och sjunger. Alltså den här sexualiseringen, vad händer där? För att enligt liksom den här vokiga kulturen påstås det då att så här, afroamerikanska kvinnor kan inte få samma status ifall de inte översexualiserar sig. De kommer inte igenom bruset, så det är deras enda attribut för att nå ut. Läx någon gammal Lil Kim-era. Liksom.
Nej, men jag tänker bara på det som vi pratade om för några poddar sedan, att J-Lo berättade att när hon var som störst inom liksom filmbranschen, så var hon så ute med liksom sin kropps...
Ja.
Ja, liksom sin latino, liksom, ja, men med rumpa och midja och tuttisar. När det var den här, vad ska man säga?
Ja, men heroin chic eran liksom.
Så att hon... Jag måste kolla på några filmer med henne från den eran. Hon klipptes liksom konstant bort från... liksom,
midjan och neråt. Ja. Nej, men det är jätteintressant. Kolla gärna på den dokumentären på Netflix om henne. Det är väldigt spännande faktiskt.
Så det kanske ligger någonting i det att så här, branschen släpper bara fram unga kvinnor. Många, liksom, många unga kvinnor om de spelar med det här spelet.
Ja, för jag tänker, finns det också gamla människor kvar som har jobbat med de här i 1000 år? Som fortfarande har den här gamla... bilden utav sexualisering i sig, och inte förstår att när man då ställer Billie Eilish i ett Vogue-omslag när det är samma gamla gummor som har jobbat i 30 år och gubbar, att det blir ett jävligt märkligt uttryck för en sån ung, vad jag skulle säga också, könsneutral artist.
Jag tänkte också på det när jag såg det nya Vogue Scandinavia-omslaget med Joel Kinnaman och vad heter hon?
Kayla Gale.
Och så hade de gjort någon liten reklamfilm till det då, som skulle vara lite förföriskt, när de är i någon röd stuga och det är liksom, de håller om varandra lite. Och han får fortfarande vara så här Gary Grant, och hon ska vara så här förföriskt och kolla på honom med lite fingrar vidare. Och känner jag så här, nej men snälla, ni i alla fall liksom, ni är inte 12 år, ni är liksom redan slagit igenom. Måste ni befästa de här rollerna också? Det blev bara så här... Jag vet inte, jag tycker att det finns få liksom bra redigerare där ute som säger så här, nej men det här kändes faktiskt inte så fräscht och modernt. Ska vi testa att göra så här istället?
Ja, men, ja precis, jag tycker det är superviktigt. Speciellt nu har jag regisserat en reklamfilm här med Negar Sarasi och Rickard Söderberg. Och det var liksom, han var så här, det hoppas inte blir könsstereotypt. Jag var så här, nej det inte blir. Alltså det är så jävla små nyanser som gör det. Om man liksom så här, beror på hur man har blicken, på vilket sätt man tittar på varandra, hur man interagerar med varandra. Det är så här, du kan välja att göra saker och ting icke-stereotypt idag på så väldigt enkla sätt. Men att man då väljer det traditionella, det är väl mer det som är så märkligt. Då undrar jag, är det fullt av gamlingar i den här branschen, eller är det så att tjejer idag har, alltså lite förlåt, nu låter så här, ja men du vet slavarna. Efter plantagerna lades ner och liksom slavhandeln ströps, så sprang de tillbaka till plantagerna, för de kunde inte orientera sig i den fria världen. Är det samma sak med unga tjejer idag, att vi är så vana med den här klassiska traditionalismen i objektifiering, alltså manligt, kvinnligt, så här män ska titta på kvinnor på det här sättet. Så även om vi håller kameran själva idag, så gör vi det genom ett klassiskt könsnormativt grepp. För vi har ingen annan sätt att orientera oss. För det är ingen som har gett oss en utbildning i att så här, hej, om du väljer att titta lite så där istället, eller om du väljer att bara sätta en gitarr på magen, då behöver det inte betyda att du måste stå och visa fittan på scenen för att få gehör.
Mm. Ja, jag kanske var en liten hårresan liknelse, men jag förstår vart du vill komma. Men samtidigt så är det så här, att om man då som förebild eller mamma då till exempel, vilket vi fortfarande är förebilder för våra döttrar. Vi står ju också på Insta och liksom gör lite selfies och putar lite och hiten och ditan. Då får vi också på något sätt visa vägen. Så här, det är okej att åldras, det är okej att inte spela på ett sexuella kapital. Men det enda man kan läsa i tidningarna är ju hur deppigt det är att bli av med sitt sexuella kapital. Men så det är, så här, det är, ju det det är svårt att vinna.
Fast grejen är ju så här, problemet är att det finns ingen guide för att inte använda ett sexuellt kapital.
Nej, nej.
Det går ju att vara lycklig utan ett sexuellt kapital. Det går att få bekräftelse utan att posa, visa upp kroppen, att vara värd någonting. Ja, det kanske, om i vissa situationer och branscher kanske handlar om att du måste sätta en gitarr på magen för att få den respekten. Om det krävs, sätt en jävla gitarr på magen då. Det är inte så att jag säger att svenska artister är dåliga bara för att de sexualiserar sig. Jag tycker bara att det är synd att de måste göra det.
Ja.
Eller artister generellt. Och liksom, som kvinna då plus 50, måste vi lägga upp en bikinibild för att få bekräftelse på att vi är attraktiva och härliga? Eller räcker det att vi bara så här, kör lite klassiska manliga poser och grodperspektiv? Eller finns det något annat vi ska göra? Kan vi skapa en guide för detta så att vi kan slippa den här sexualiseringen? För att det är så små nyanser som blicken, handen, ta bort fingret från fucking munnen. Och liksom,
jag håller med.
Ha inte det där kameraperspektivet där du tittar upp i kameran och ser lite bedjande ut. Utan så här, gör tvärtom. Äg din jävla situation. Jag tror det är viktigt att vi pratar om såna här grejer på riktigt.
Men jag tror också det. För jag tänker lite så här, människors sexliv. Det är så alarmerande hela tiden att unga tjejer ställer upp på grejer som de inte vill ställa upp på. Jag behöver inte gå igenom det. Alla vet vad det handlar om. Och då tänker jag lite så här, om branschen visar då att det är det som är så himla sexigt och säljer, så att om man då ska göra någonting med sin kille som tycker så här är alla andra, så här ser det ut, då är det väldigt svårt att säga nej, men jag tycker vi tar liksom en hedlig missionär, det är det, och jag vill bara ha lite närhet. Det är, man måste vara väldigt stark för att komma som ung tjej och hävda den.
En twerk, alltså du vet när du liksom står och, vad ska jag säga, jonglerar med skinkorna i princip. Det är ju för, det är ett sexuellt anspelande på analsex och på hela den grejen. Och nu har det kommit in massa rapporter då i England där man då, vilket också är helt sinnessjukt, har anklagat då tv-serier för den här problematiken, att de har liksom legitimerat tjejer till att ha analsex, och de kommer in med olika analskador och så vidare, att ja, men det är på grund av Fleabag och sådana typer av serier. Jag skulle säga att det har inte någonting med Fleabag eller någon typ av serie att göra. Det har med musiken att göra. Mm. Det har med vad du visar upp på Instagram, och det har med samhällsnormen att göra. I don't know. Jag bara tycker att det är intressant att diskutera. Jag säger inte att så här, jag vill inte vara en bitter kärring som inte säger att tjejer inte får visa upp sina kroppar. Om de vill visa upp sina kroppar får de göra det. Men signalvärdet är något annat. Och jag säger, förlåt, jag läser och säger det, men jag går in på Bianca Ingrossos inlägg och kollar. Alltså hon, ändå hon visar upp är liksom sin kropp i olika vinklar. Exakt hela tiden. Och hon har så många följare. Jag skulle vilja se, och jag förstår att det är så hon säljer grejer och det är så det ska vara. Men jag skulle vilja se något annat.
Det är väldigt många som dansar i sociala medier. Och jag gör inte det eftersom... Ja, jag är fortfarande...
Du har dansat det här om veckan.
Jag mår fortfarande dåligt efter att jag var på träningsresa med Sofia Wistam. Och hon skrattade typ... Hon låg och skrattade så länge. Det var så lyckligt skratt. Så jag tänkte så här, vad glad hon verkar där hon ligger och tittar på någon film. Så skoj, får jag lägga mig bredvid? Nej, det var jag som dansade då, lite på kvällskrisen. Ja, men du vet, så här, lite tantalora grov.
Mycket, ja. Mycket kan jag tro om dig, men dans... mamma är du inte.
Nej, det är inte. Och därför så känner jag så här, det blir bara outhärdligt. Varför ska någon titta på mig när det finns här 999 miljoner människor som faktiskt har the groove? Då kan väl de dansa, så kan jag kanske göra någon liten rolig grej eller något annat. Men nu är det så att såhär, visa mig en dansfilm med en mamma till och jag såhär, skriker. Det stås lite bara på TikTok eller på Insta. Det knäpps lite, det rörs lite på något ben, det görs någon rörelse. Och sen var det bra med det.
Mm.
Är du med mig?
Ja, jag är med dig.
Ja.
Ja, du vill inte att folk ska dansa på sociala medier. Det är det du säger. Du vill inte vill införa en åldersgräns för dansande på sociala medier.
Nej, men jag blir ju glad. För jag tänker så här, nu är det någon som ska dansa lite. Att göra en liten show.
Och så,
gör lite på höfterna och sen så gör en liten snurr. Och sen så...
Men det handlar inte det också om i grunden att man vill posa och få liksom, exponera sin kropp och få bekräftelse?
Jo, det måste ju det. Men det är bara så här... Jag bara känner såhär, när kommer liksom hundraåringarnas revansch när de gör såhär striptease på Instagram? Ja. För att det finns ju inte heller en åldersgräns för någonting.
Nej, och det kanske inte behöver finnas en åldersgräns. Nej. Men man kanske bara kan ha lite självinsikt här och där.
Att nej,
här,
det
här
är inte min... Självinsikten har gått förlorad, älskling. Och det har gått
som fort. Har hänt. Ja. Det är det som har hänt i fartblindheten. Mm. Allting har gått så fort så vi tror liksom alla att vi är så här gudinnor som bara kan sända och sända och sända.
Och jag får ju ofta det mina tjejkompisar säger, ja men gud, det här gamla bilder på oss från gymnasiet, vi är typ snyggare nu. Man bara, nej, det är inte som är snyggare nu. Här så liksom sitter tuttisarna vid öronen, vår höj är som persika, vi är så här perfekta, glimten i ögat, roliga, kanske har en liten stålugg, men nej, vi är inte alls lika snygga eller snyggare nu. Nej.
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 Jag vet inte. Ja, personligen känner jag ju tvärtom.
Ja, jo, precis. Det är du som förstör och du är en av dem som förstör.
Okej, förlåt. Ja. Ber om ursäkt. Ber om ursäkt. Med du den här liksom fartblindheten och liksom självupptagenheten, då tänker jag, om vi nu skulle ha en lite rolig lek här, du och jag, och tänka på dåtidsartister, om de skulle fötts idag i ny form, vem hade de varit då? Exempelvis Cornelis Vreeswijk.
Somliga går med trasiga skor.
Du menar dagens Cornelis Vreeswijk?
Ja, vem är dagens Cornelis Vreeswijk? Utifrån detta, vi lever i ett extremt platt musikaliskt mediasamhälle.
Jag blev så lycklig när Dogge fick Cornelis stipendiet.
Det var väl ljuvligt.
Äntligen kan han ta det lite lugnt. Jag älskar Dogge. Nu kan han få slappna av lite. Men gud, Dogge... Jag vet. Anis, vad heter han? Don Demina.
Just det.
Ja, det är väl lite dagens Cornelis.
Ja, han är lite rapp i käften. Och
precis, och lite så här...
Han är inte så politisk, men han är nu på ståuppscenen. Det är lite som att Cornelis satt och skrockade och var lite halv pervers rolig i tv.
Ja, men han är ändå så här, har en öppen famn.
Mm. Mm. Monica Zäta då?
Ni fantastiska män som vet...
Men är inte det Miss... Nej, det är inte Miss Li kanske. Eller?
Maggio då?
Ja, den var bra.
Eller hur?
Ja, det är bra.
Eller kan du tänka på någon annan? För det är inte Sara Larsson.
Nej, men det är Maggio. Det är så här gamla, liksom lite kvar gamla liksom foten i myllan, men ändå liksom avantgarde och går sin egen väg. Liksom.
Mm. Om vi tänker på en duo då, humorduo, Hasse och Tage.
Pumpa, ba, pumpa, pumpa. Vi sitter med lustgas och pumpa. Ballonger, ballonger, både stora och små. Och med eller utan det håller det på. Ska det pumpa, ba, pumpa, pumpa.
Och också kommer du ihåg att man gick till biblioteket och så lyssnade jag på så här, Magnus och Brasse. Hade ju också något
ja.
Och de sändes ju då på LP-skivor. Det är ett sinnessjukt. Man kände en hel humor som på LP-skivor. Så fick man vända då.
Ja, just det. Notera att det är sagt av en kvinna som är så här gammal men ändå tycker att hon är snyggare nu.
Ja.
Ja, men Just Wanna Be Cool då?
Men de är ju tre.
Edvin och Johanna då?
Ja, absolut.
Inte de jättebra, Hasse och Tage?
Jo, absolut. Jättebra. Mm. Povel Ramel då?
Ni som vandrar genom livet mot ett ständigt fjärran mål, Stanna upp ett tag och grubbla. Är det någon som sett min två?
En lustig kurre bakom ett piano, musikalisk och...
Men gud, det måste väl finnas.
Ja, men jag tänker någon som har liksom ena foten i musik, andra i stand-up och, och ändå lite politisk.
Ja, men det är han, Ove Sundblad.
Jaha, ja, Henrik Dorsin.
Fast man skulle vilja ha någon som är ännu yngre.
Eller hur? Han är nästan lite för gammal.
Ja, han är lite gammal. Nej, men någon ny som kommer underifrån då?
Ja. Ja, ni lyssnare får gärna skicka förslag på vem som är veckans påvel, höll jag på att säga. Okej, sista då. Beppe Wolgers.
Jo, nu var det så här att Jaffar sa: du, var är din trappa ramla? Vadå, sa Mats? Äsch, jag sa fel, sa Jaffar. Jag menar, var är din pappa och mamma?
Så Beppe sa jag trappa Wolgers.
Men lite barnprogramledare, lite musiker, lite så här, var med i lite filmer. David Sundin,
gud vad bra. Han passar in på alla här.
Och faktiskt nästan. Mm.
Och vi måste ju ta en till som jag tänkte på. Sticken Andersson, jag bara säga. Men
Sickan Karlsson.
Det är väl Sanna Nilsson. Hej,
ja, verkligen Sickan Karlsson. Googla, lite gullig gumma med grulligt hår. Det är så mysigt allting är. Det var ändå intressant att sätta in det i modern kontext för att så här, försöka förstå.
Och skicka gärna till oss förslag på så här, gamla versus nya som har liksom, vad ska man säga, axlat manteln.
Precis. Det finns ju alltid en ny generation utav någonting. Och här har vi dem. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Puss och kram.
Puss och kram. Hej.
Ja, men då måste vi också analysera vad som hände egentligen i vi eller aldrig.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.